Här vid Smultarö i Vasa på sandstranden så är det fullt med glada människor som simmar. Och åtminstone för tillfället så tycks det inte finnas något problem med alger. Vincent Westberg, du jobbar med vattenfrågor på miljöförvaltningen, marinbiolog och specialplanerare och sysslar alltså väldigt mycket med vattenärenden. Den här sommaren så har ju folk sagt om de här algerna att hur kan det finnas så här massor av dem?
No, det är nog ett faktum att vi har ett övergött Östersjön och också sträcker sig upp hit i Kvarken. Det är helt tydligt. Förstås inte i samma utsträckning som algförekomsterna var i södra Finland, Skärgårdshavet och Finska viken kanske. Vi sitter alla de satellitbilderna på nätet, men också här har vi ju haft. Just nu råkar vi inte ha här vid stranden och det betyder ju inte att det skulle kunna finnas i vattenmassan ändå, men det är inte synligt här vid ytan när det här var folk simmar.
No, tidigare talade man om att vattnet blommar, men att inte kommer nog jag åtminstone ihåg från min barndom såna här flytande, ärtsoppsliknande, illaluktande massor.
No, det har ju kommit och gått, att vi hade ju för 10-15 år sedan några kraftiga blomningar då. Det är ju så att algerna blommar ju inte egentligen, utan det är ju massförekomst. Man har kallat det för att havet blommar och algerna blommar. Så att det varierar lite i intensitet och sen ska det ju sammanfalla med att folk är lediga och det ska vara soligt och vackert och man ska röra sig ute. Och så då blir det ju den här liksom kontakten med havet som starkast då. Om det råkar då vara algblomning så då kommer man ju nog ihåg det också från sin barndom. Men du har nog rätt att inte i min barndom heller, jag är nu inte så gammal, men jag minns ju inte att på det sättet vi skulle ha haft såna algblomningar som vi nu har haft den senaste tiden. Så att samtidigt så ser man ju ändå en viss minskning i näringsläckage från land, så att de åtgärder man har vidtagit börjar ju lite synas. Så att det är lite två saker som spelar in, för att vi har gamla synder på havsbotten som spelar väldigt stor roll, fosforsänkor. När djupvattnet kommer upp till kustnära vatten så sker det den här algblomningen ganska tydligt och frekvent.
No, är det då samma alger? För att har de då alltid varit giftiga? Eller har man fått reda på det nu eller har de blivit giftigare?
No, alltså, vi talar om blågrön alger eller cyanobakterier. Och där är det vissa arter som kan bilda gifter. Och så är det så att vissa arter kan bilda gifter under vissa förhållanden. Och under andra förhållanden så gör man det inte. Men det är nog samma arter, det är samma alger. Och blågrön alger, cyanobakterier, är en urgammal grupp av organismer som har funnits på jorden jättelänge. Och de spelar faktiskt också en viktig roll i syreproduktion. Alla alger gör ju det. Så att det är en viktig stöttepelare i näringsväven i vattnet och i havet. Men den här massförekomsten är ju osund. Det tyder ju då på att det finns ett överskott av till exempel fosfor då i vattnet. Så ofta då av mänsklig verksamhet. Men man har hittat under historisk tid, man hittar ju sådana här paleoalger, alltså gamla tecken på att det har funnits algblomningar tidigare också i sediment och sådär. Så att det har nog alltid funnits egentligen algblomningar i Östersjön, men det är klart att människans aktivitet har ökat på det här.
Nu, då det talas om att de är giftiga, så vad betyder det här då för, ska vi säga, vuxna människor, åldringar, barn, djur?
Alltså, man skulle verkligen undvika att svälja algerikt vatten. Då kan det nog gå tokigt. Och tydligaste symptomen är förstås illamående, kräkningar. Men man kan också få huvudvärk och svindel. Det beror på lite vilken arg det är och vilken typ av gift det är. Att är det ett levertoxin som angriper levern så kan det ju faktiskt ha ganska allvarliga konsekvenser. Eller om det då är ett sånt nervtoxin som påverkar centrala nervsystemet så har det ju lite andra symptom då. Men det är ju ingalunda så att alla alger är giftiga, men jag skulle nog råda till försiktighet när man simmar i algerikt vatten. Och också vara försiktig med användningen av det här vattnet.
No, om man då tänker att man inte sväljer av det utan man bara simmar, alltså kan det då bli hudirritationer?
Ja, det är ju vanligt att man får hudirritationer, men det beror ju på om man har atopisk hy eller är väldigt känslig annars. Eller om man har blivit solbränd och är utsatt för stark UV-strålning så kan de här algerna förstås irritera. Så det är kanske lite överraskande om man annars tycker att man har en väldigt okänslig hy. Så kan de här algerna liksom vara droppen som får bägarna att rinna över. Samtidigt vill man ju inte skrämma upp folk på det sättet. Det går utmärkt att ta sig ett dopp om man ser små spår av alger i vattnet. Men jag brukar tänka som sådär att om det känns otrevligt, om det ser otrevligt ut, så då är det ju ganska lätt att liksom dra streck för en vuxen i alla fall. Men barn som gärna vill svalka sig och kanske på något sätt har vant sig vid att det finns alger, att det vattnet är inte så fräscht. Inte minst har ett minne av att vattnet kan vara klart och vackert och fint. Så de kan ju bete sig annorlunda. Och förstås husdjur. Hundar kan få i sin päls alger och sen slicka i sig det. Och förstås förstår inte att det är giftigt och kan då på det sättet gå illa.
No, du var inne på det här med användningen av det här vattnet och säkert är det många också som funderar på vad man ska våga göra på stränderna överhuvudtaget och med till exempel kompostmaterial, och det ska vi återkomma till om en alldeles liten stund. Om man har till exempel en stuga och har av de här algmassorna vid sin strand, det är väldigt många människor som har hört av sig till exempel naturväktarna och frågat att de har vanligtvis på somrarna alltid städar bort vass och tång och sätter i komposten som man sedan använder för att förbättra den lilla mark man har. Hur är det med de här toxinerna i de här algerna? Försvinner de med kompostering?
Ja, det skulle jag nog säga. Det är ju fråga om organiska toxiner, så att är det en normal nedbrytningsprocess så att komposten faktiskt blir varm och att man ser att det blir en nedbruten produkt, alltså mullan och slag, så då har nog också de här toxinerna halverats och brutits ner. Så att på det sättet ser jag ingen risk där på det sättet att använda det. Däremot skulle jag kanske inte använda, eller skulle avråda från att använda vatten till bevattning då, om det finns alger. Förstås som det är havsvatten så gör man ju det knappast ändå, men tar man vatten från en sjö som där det finns alger så är det kanske inte så bra att spraya sin sallad eller sina redisor och sen göra en eftermiddagssallad åt sig. Så att där skulle jag vara lite försiktig. Men tumregeln är nog den att vid kompostering försvinner de här toxinerna, så att på det sättet kan man nog lugnt kompostera vass och tång och där det kan finnas alger.
Och räkna med att nästa år kunna sätta den på potisarna?
Absolut, det kan man nog göra. Det är ju så att också UV förstör ju de här toxinerna väldigt fort, kanske på en vecka eller så. Så att har man haft en kraftig algblomning, men sen har vindar eller andra förhållanden ändrats så att algerna har försvunnit från stranden. Så toxinerna kan ju ändå finnas kvar i vattenmassan, men tumregel där har varit att ungefär på en veckas tid så har solens UV ändå på det sättet ändrat de här toxinernas effekt. Så att det kan vara tryggt att använda det vattnet då igen.
Det är många som har frågat också om det här, att hur kan man veta säkert när de här gifterna har försvunnit? Om man till exempel bor vid en vik där vattnet inte byts så väldigt ofta, eller om vinden har legat på från ett håll hur länge som helst. Kan man på något sätt se eller mäta när vattnet är rent nog?
Jo, no, helt säkert kan man ju inte vara. Att det är bäst att hålla så här säkerhetsmarginal i tid förstås. Men är man trängd och behöver använda vattnet så finns det numera också kommersiella test man kan köpa i handeln. Som faktiskt är en finländsk uppfinning och patent på det. Så att, men det är ju inte heller 100% det då förstås, utan det är en fingervisning för vissa typer av gift som den ger en indikator för. Och då kan man testa sitt vatten förstås med det. Och för allra bäst är det ju det att om man har testat och funnit att det har funnits toxiner och sen gör ett nytt test och de har försvunnit, så då kan man ju vara rätt så säker att minst de gifterna som har funnits att de har försvunnit.
Jag tänker då närmast på till exempel far- och morföräldrar som får sina små barnbarn på besök och det har funnits massor med alger och sen vill barnen simma en vecka senare.
Ja, det är ju ett bekymmer förstås, men jag skulle kanske vara lite försiktig att lita fullständigt på de här testerna. Att det är nästan lättare att använda sitt sunda förnuft där, och är det väldigt bemängt så då är man helt enkelt försiktig då.
Men om det är klart så vågar man gå?
Jag tycker det.
No, sen är det ju en verklighet att vår miljö lider och vi börjar bli allt mer medvetna om det. Och det kommer också mycket frågor till både naturväktarna-programmet och naturväktarnas Facebookgrupp om det här med att vad kan man göra? Det är klart man kan vara väldigt arg på alla bönder och skogsbrukare och industrin och alla de som gör någonting. Men vad kan jag göra för att förbättra hälsan i våra vatten?
No, det finns faktiskt en hel del du kan göra åtminstone på lokal nivå. Om vi utgår nu från den här stugägaren då, så det är att försöka ha ett så stängt kretslopp i näringsmässigt som möjligt. Att man har en kompost, man komposterar sitt avfall, se till att inget vatten, använt vatten rinner ut i havet direkt, varken från någon utetupp eller från diskning eller mattvätt eller någon annan användning av vatten. Det är en konkret sak. Det känns också som en ganska naturlig sak som många stugägare redan gör och har gjort i ganska långa tider. Sen är det förstås att har man en fritidsbåt, se till att man inte släpper ut från någon septitank. Eller överhuvudtaget man kör lugnt och sansat in vid stränder, för att också där hårda hastigheter och stora motorvolymer kan ju dra upp slam och annat från botten som annars kan vara otrevligt, men också kan innehålla förstås näringsämnen som sen kommer i återanvändning för alger och så här. Så att det är en sån här beteendesaker som man kan göra direkt. Sen förstås är det ju lite omdebatterat, men via sin egen konsumtion, matkonsumtion närmast. Det har talats mycket om att äta mindre kött bland annat, kanske mest i klimatfrågor, men det har också en viss inverkan på vattenvården. För använder man då växtbaserad föda lite mer, så är ju kedjan snabbare från producent till konsument så att säga. Det behöver inte förädlas så mycket och då det krävs det alltid mindre energi och näring.
Det är ju många också som fritidsfiskar på sommaren. Hur är det, ska man ha dåligt eller gott samvete då man tar bort fiskar ur sjön?
Jag tycker man ska fritidsfiska, det är absolut. Jag ser inga problem där, utan tvärtom så fungerar man ju då som en toppkonsument, som en topprovdjurpredator och tar bort kanske de största fiskarna och så att fiskstammen hålls frisk och levande och det kommer nya fiskar till. Plus att det är verkligen lokal mat och ekologiskt riktigt, åtminstone enligt min åsikt, att fånga den fisk som man själv äter. Och för varje fiskkilo som man fångar ur havet så minskar man ju också näringen. Förutsatt då att man har ett stängt kretslopp och ser till att fiskrensen hålls på land. Eller komposteras och så vidare. Så att den näring som har behövts för att tillverka fisken, så den har man ju då skördat från havet.